Girl, you'll be a woman soon. Hej.
Hej. Förlåt, jag fastnade i telefonsamtal. Nej, men det var en doktorgrej.
En doktorgrej, gud.
Nej, men en ryggrej. Så jag tar hon talet.
Hej, välkomna till This is 40. Det här är Travis Barker.
Och det här är då Patsy, från Patsy och Gina.
Skojar inte, jag kom ju på. Först kom jag ju på att jag var väldigt lik Robert De Niro från Taxi Driver.
Ja, det var
jag
roligt.
På min Instagram.
Väldigt roligt, ja.
Och jag var ju lik.
Ja.
Jag var ju lik. Sen gick jag ju igång på att, men den tror jag aldrig att jag la ut, när jag var väldigt lik Justin Bieber, när han rakade av sig.
Ja, nej, jag har sett den.
Med största sannolikhet är en kopia av Britney Spears med rakat hår också. Alltså jag förmodar att de flesta människor med rakat hår ser lite lika ut.
Ja,
men en person
liksom.
Som jag... En person som jag verkligen är lik, och jag tycker faktiskt att han, förlåt, så ska man inte säga, men jag tycker faktiskt att han är ganska äcklig.
Ja.
Det är den här Travis Barker, alltså Kourtney Kardashians nya kille. Och inte minst när de la ut, bägge två tror jag har lagt ut det här klippet, när han, på hennes födelsedag, när hon suger av hans tumme.
Vidrigt. Ja, alltså det, jag mår typ illa när jag tittar på det. Jag kan inte förstå hur man kan lägga ut en sån sak. Vad vill man med det klippet?
Jag förstår inte heller. Och bägge tror jag har lagt ut den, eller hur? De tycker liksom att den är lite rolig typ, eller vadå?
Nej, det är inte att de tycker den är rolig, utan de tycker det är så här, åh gud, vi är så här raw och ofiltrerade typ, visar så här. Alltså, och det enda man ser, den där äckliga jävla tummen med tatueringen, ser ut som en äcklig...
Ja, för han är ju tatuerad. Han är ju som värre än Post Malone. Alltså, han har ju tatuering.
Han har ju garanterat tatuering på snoppen också.
Ja, i analen också.
Ja, det har han, Issa. Det kan jag lova dig.
Men jag är Travis.
Absolut analtatuering på honom.
Jag är Travis Barker, fast utan tatuering.
Nej, det är du faktiskt.
Ja, det är hänt.
Nej, det är
det bara värre och värre för varje dag som går. Men nu måste jag i alla fall börja den här podden med att säga att jag har blivit snuvad på konfekten. Det är faktiskt inte okej.
Okay.
Jag ligger och tittar på Sanningen om hudvård. Som är en serie som ska gå i. Jag tror inte, vet inte hur många delar, men det här är första delen då. Den går på söndagar på SVT.
Du pratade om den, så jag har också tittat på den. Så det är jättebra.
Ja, du har också gjort det. Vad bra.
Ett unikt oberoende test av hudvårdsprodukters effektivitet. Vi kommer att testa och jämföra de populäraste produkterna på den svenska marknaden på närmare 300 personer.
Vi kommer bara använda produkten på ena ansiktshalvan.
Fungerar hudvård? Eller är alltihop bara en miljardbluff?
Inte kan väl hela världens kvinnor vara lurade?
Det har blivit dags att ta reda på sanningen om hudvård.
Ja, men då gick de ju igenom retinolprodukter, ganska flotta sådana. Allt ifrån liksom lite mindre dyra till lite dyrare och sådär.
Om vi då tittar på labbresultaten för retinolprodukterna, då har alla produkter minskat på antalet rynkor. Och tre av produkterna har minskat pigmenteringen. Fungerar då retinol för att motverka ålderstecken? Svaret måste bli ja. Men vi har ett resultat kvar att redovisa som förändrar förutsättningarna helt. På laboratoriet har vi också testat en placeboprodukt. En helt vanlig, väldigt billig fuktkräm som kan köpas på till exempel en matbutik. Nämligen den här.
Och så slutar det med då att visa sig att placebokrämen, som då var Nivea, den blåa tinkappen, var liksom bäst av alla.
Och det som blir intressant nu, när vi jämför alla produkter som vi testar på labbet med varandra, det är att placeboprodukten slår de bästsäljande anti-age-krämerna och alla retinolprodukterna.
Och nu har, alltså Nivea, jag har nämligen en sjuksköterska som jag går ju på strålning 2 gånger per dag nu för tiden. Då har jag ju blivit kompis med en sjuksköterska där.
Mm.
Och då har vi pratat om den här Nivea innan, alltså.
Mm.
Förstår du, vi pratade om det innan det gick i sändad.
Nej, men du har berättat för mig om Nivea för säkert 10 år sedan, Issa. Och sen så har du pratat om det här i podden och så här, jag har typ aldrig riktigt trott på dig.
Nej, det här är ju liksom min grej. Det här är ju min kräm. Mm. Och nu är den slut. Över, och så visar det sig, gör de den här grejen på SVT. Då tänker jag att de ska nämna mig. Precis som Isabelle Mofrini, eller Aka Travis Barker har sagt det i 10 år. Så är det här den bästa ansiktskrämen. Men det gör de ju såklart inte. Men då hade ju berättat sjuksköterskan då. Så hon är underbar tjej som jag ska berätta lite om henne sen, men ja, att hon hade letat över hela stan, du vet, gått till sin Ica, allt, det var slut överallt. Hon sa att hon hittade till slut på, om det var apoteket Hjärtat eller Kronans apotek eller något sånt där, hittade hon, och då köpte hon 8 stycken i panik.
Ja, hon är rolig. Hon ju rätt i, såklart.
Alla går ju och köper de här Niveerna nu, såklart.
Mm. Inklusive jag själv, för att så fort jag hade tittat klart så gick jag in på Amazon, jag köpte 2 förpackningar av den vanliga. Sen köpte jag 3 såna här små som man kan ha i handväskan.
Ja, de måste man måste ha alla, man måste ha alla storlekar. Mm. Jag har den största i badrummet och sen har jag en vid nattduksbordet och sen har jag en i handväskan, självklart.
Men kan inte jag få säga en grej om dokumentären, för jag blev faktiskt otroligt förvånad. Än en gång måste jag verkligen säga så här, gud vad vi har tittat på mycket svenska grejer nu på slutet, och jag blir verkligen, känner mig
på
så här,
slutet, på sistone tänker du, eller vad då, på slutet.
Nej, men och jag slås verkligen av hur välproducerade svenska program är, både så här dramaserier och den här undersökningen är verkligen så otroligt bra gjord. Ja. Fast en sak som de själva också säger, de testar ju dock bara i 8 veckor. Så det är så här, för att verkligen se så här effekter av retinolprodukter och liksom andra grejer som verkligen ska gå in och ner i det här tredje hudlagret. De grejerna kommer man ju egentligen inte kunna studera förrän som de har gjort det ett par år liksom.
Ja, fast vadå? De säger, alla människor som kan någonting om hudvård säger ju typ att man ska byta hudvårdsprodukter typ varje år. Alltså, helst.
Ja, men du kan ju inte se liksom på en människa på 8 veckor vad den långvariga effekten är, så att säga.
Nej, men och sen så kan man ju tycka liksom att det, jag så läste någon artikel om det där, att det liksom är återigen typ så här, kolla, nu hade de i och för sig killar med, men att typ så här, haha, nu har ni blivit liksom lite, nu har ni kvinnor typ blivit snuvade på konfekten igen, typ precis som jag kände mig när de, nej men att det liksom, titta vad lättlurade ni är.
Ja, men det är vi ju.
För hudvård är ju ändå någonting för kvinnor mestadels. Nu hade de ju som tur var med killar, 2 stycken till och med i det här första avsnittet, men det är ju ändå någonting som vi kvinnor sätter mycket mer pengar på än vad vi män gör. Sanningen om hudvård, det är liksom lite som att säga så här, kolla vad korkade ni är.
Fast det är ändå så här, de är ju lika korkade som har sina sinnessjuka intressen som vapen och sånt som faktiskt dödar.
Vapen, alltså nu...
Nej, men skit i vapen då. Men det finns ju andra så här sjuka intressen, att köra fot på en motorcykel, att stå liksom och hålla på och mecka med någonting eller köpa konstiga maskiner.
Ja, men vi har inte sett programmet Sanningen om motorcyklar.
Nej, precis,
ännu, så att säga.
Precis. Men det är ju så här, de är ju lika dumma som oss. Det här råkar vara vårat intresse. Sen tycker jag också att det man slås av när man ser det här är ju så här, ja, det är helt sjukt att hudvårdsindustrin är så enorm att den säljer så bra på att vi inte får bli gamla. Det här handlar ju om att så här, vi själva måste liksom så här, jag kan ju sätta någon heder i att jag verkligen har det här som mitt intresse och jag tycker det är kul. Jag står och doktorerar i badrummet liksom varje dag. Det är inte så att jag står där och gråter över att jag får rynkor. Jag kan tycka att det är jättetråkigt att jag får rynkor. Och jag går och absolut gör botox och andra grejer. Men det är ju inte så att jag har någon slags ångest över det.
Ja, lite har du nog det ändå. Det har jag i alla fall. Alltså, att åldras är ju lite ångestladdat. Men man har ju inget annat val.
När man tittar på en gammal bild på sig själv så kan man ju tycka så. Fast man kan ju också se en bild på sig själv och bara, men gud vad jag är glad att jag inte är det där runda månansiktet som jag var när jag var 20.
Ja, men det har ju vi pratat om. Alltså, jag tror att både du och jag, inte jag nu, men egentligen, alltså, jag tycker att jag ser bättre ut nu än vad jag gjorde när jag var 20-25.
Ja.
Men sen så kan man ju se så här, ja men det är tråkigt typ, man ser på halsen och
du, halsen är ju jättetråkig.
Ja, halsen är hemsk. Och händerna tycker jag också man börjar se på och så. Men det är liksom...
Men det är också någonting väldigt sexigt med mogna kvinnor. Alltså jag tycker det är så snyggt. Jo, jag tycker verkligen det. Och jag tänkte på det när jag såg Amelia Adamo i den här dokumentären.
Ja, men hon är ju så jäkla
snygg. 75 eller? Ja, men hon har ju ändå liksom fått rynkor och låtit rynkorna vara. Du ser att hon har ingen botox och sånt.
Jo, det är klart hon har lite
alltså, sånt. Alltså hon är ju svinsnygg.
Ja, hon är svinsnygg. Hon är verkligen snygg. Men jag menar på att jag tror att det är lite dumt att säga att man inte har ångest över åldrandet. För det har, alltså åldrande, men
det är klart att det är klart att det är tråkigt, men det finns liksom inget annat. Sen finns ju valet att fylla på 100% med filler överallt där det blir rynka. Och det gör ju vissa människor är jättenöjda med det, och jag fyller på lite här och där. Men jag personligen kommer absolut inte stå och fylla på rynkor så att jag blir liksom uppblåst. För det är jag inte intresserad av. Jag vill vara snygg liksom.
Ja, och det är du.
Det är väl inte så konstigt.
Men det roliga är att du då, efter du såg sanningen om hudvård, köpte Nivea, tänka. Du litade inte på mig, utan det var efter du såg tv-programmet som du gick och köpte den.
Men jag har många gånger tänkt på det. Jag har ju köpt den stora Nivea, som säkert är samma som Tinkapp, den här som är pumpen.
Inte den är pump, inte samma.
Nej, okej. Okay. Men den är ju världens bästa hudkräm annars, för hela kroppen. Den kör jag hela tiden.
Ja, den är skitbra. Den använder jag också.
Det är bara pump.
Ja, alltså att inte jag har fått bli Nivea-ambassadör eller det är faktiskt ett skämt.
Ja, det är det verkligen.
Men för Nivea har skickat saker till mig.
Ja,
eftersom jag har lagt. Ja, det har de gjort. Men de borde ju tänka så här. Det har de faktiskt gjort.
Ja.
Men de borde ju tänka liksom så här, herregud. Alltså nu behöver de ju inte det. För nu är det ju slut i hela stan.
Ja.
Men innan det här programmet så borde de ha tänkt så här, herregud vad hon lägger ut Nivea hela tiden. Mm. Och det har jag ju gjort för att vara schysst mot alla våra lyssnare. För att det är världens bästa kräm. Punkt slut. Och den är bra till allt. Jag sätter den på fötterna också.
Issa, det är helt otroligt. Det är helt otroligt det här.
Mm. Ja, det är helt otroligt.
Det här är en revolution för plånboken också.
Ja. Ja, det är...
Nej, men du vet,
din plånbok kommer vara i chock. Den kommer bara att du har glömt att köpa någonting.
Ja, det kommer helt otroligt.
Ja.
Ja, det blir jävligt spännande. Henrik kommer bli väldigt, väldigt
nöjd. Ja, exakt. Ja, nej, men så är det.
Men något annat man tog med sig då från programmet, vad var det då? Var det några serum eller någonting som egentligen funkade på riktigt?
Ja, men
retinol
var...
finns ju riktiga bevis på att det funkar.
Precis, det är väl egentligen den enda som det finns riktiga bevis på att det funkar för rynkor. Men det var ju då att de här produkterna de använde hade visat ju ibland då lite effekt och ibland mer effekt på den andra sidan som inte hade använt någonting. Men jag tycker det är svårt med två sidor också, för att det är klart att du råkar liksom, du vet, du kanske sätter dem på massa på ena sidan och så har du kvar på handen tillsammans med din, alltså du vet, alltså det är ju svårt att göra ett sånt test.
Men sen är ju ansiktshalvorna olika, alltså de är ju inte identiska, så du har ju säkert en sida som ser äldre ut i alla fall.
Ja, jag vet, min vänstersida är ju min dåliga sida, det är där tumören är också. Jag vet, så är det ju.
Vänstersidan, och det är den sidan som nu, efter du har ju ändå varit här i LA typ 15 år, suttit i bilar och liksom, den sidan har ju liksom varit mer utsatt för sol och så förmodligen.
Ja, armar och så tänker du, eller vadå?
Nej, ansiktet också.
Och varför skulle det vara...
Nej, men snälla Issa, det här kan du inte ha missat. De har ju gjort sådana där tester där de har liksom gjort...
Jo, men jag menar, jag har ju väl hela mitt ansiktet visar väl solen, inte
bara det är bara vänstersidan. Det här har de ju gjort på så lastbilschaufförer och alltihopa och folk som bor i såna här städer.
Ja, man sitter lite så.
Ja, du får liksom en... Du får alla timmar som du har spenderat i bilen då den andra sidan inte har utsatts för solen har då den här sidan utsatts för.
Jaha, jag förstår inte riktigt, men
vi kan ta fram så många, jag kan ta fram så många bevis på det här. Nej, men det går genom bilrutan.
Jo, men varför sitter man lite snett då eller?
Ja,
ja, det är det man gör. Okej, jag förstår.
De har ju röntgat så här folks ansikten.
För jag tänker också att man håller sin hand utanför fönstret till exempel. Då måste ju det vara ännu värre. Och det är ju vänsterarmen. Men hur som helst så tror jag... Alltså det var det Julio Iglesias. Mm. Han blir bara plåtad från hans good looking side.
Mm.
Som han tycker själv då. Mm. Så där finns det ju säkert många just kändisar som har koll på vilken sida de ser bäst ut i.
Absolut.
Nej, men det är ju speciellt, allt det där är ju, alltså, det är ju speciellt allt det där med hud, alltså man spenderar ju och köper massa nya saker och blir, alltså man går ju verkligen på reklamen fortfarande så att säga. Ser man någon eller bara en kompis som säger den där är så bra och så köper man ju den och så. Och det är ju så här helt fel psykologi egentligen, eller helt fel bara, för att det beror ju på om jag har ju en helt annan hy än du. Så bara för att den är bra på dig betyder inte att den behöver vara bra på mig.
100%,
men det som den kommer fram till och det som jag har sagt hela tiden också i podden är att det som du måste hela tiden tillsätta är fett, alltså fukt och fett. Och det gör ju, det är ju det Nivea gör, och det är ju det som de säger också, att det det visar sig då att det är det liksom ultimata tricket. Att du får liksom inte bli torr, utan du ska hela tiden se lite svettig ut på grund av att du satt på dig kräm.
Ja.
Så då har vi det avklarat helt enkelt. Bara det, då har ni svårt att hitta Nivea-krämen kanske. Men...
Ja, men jag kunde ju köpa den på Amazon i alla fall.
Jo, men du är ju i Amerika. Det är ingen som har sett sanningen om hudvård där.
Och den här veckan börjar vi ett samarbete med Paid. Det är en ny app som gör det enklare att dela kostnader.
Mm. Svenska delar ju mer än någonsin. Hela 7 av 10 svenska delar kostnader med någon annan. Ofta nära och kära då förstås.
Och Paid är en ny app som gör det enklare att dela och splitta kostnader. Det här är sjukt smart. Fan, jag önskar att jag hade kommit på det här.
Men hur funkar det egentligen? Ja, jo, alltså när du köper något så skapar du en grupp där du bjuder in det du vill dela med. Mm. Appen räknar ut vem som ska betala vad och låter er enkelt göra upp via Swish. Perfekt för restaurangnotan, presenten, barnjackan, streamingkonto, sommarstugan, resan. Mm. Paid gör det enkelt att hålla koll på de delade kostnaderna tillsammans helt enkelt.
Men alltså det här är så himla smart, för att man ofta så glömmer man ju bort, eller så känner man såhär, gud, jag vågar inte påminna den här personen, det är pinsamt.
Jaha.
Det här liksom blir hur enkelt som helst.
Ja.
Det finns en ny funktion som gör att man enkelt kan dela och ha koll på upprepade utgifter då, som typ hyra, försäkringar, dagisplats, musiklektioner för barnen, fritidsintressen, eller som du som spelar paddel, om man bokar paddelbanan liksom. Ja, det är precis. Hur smart som helst.
Ja, man skapar enkelt den upprepade utgiften i appen, ställer in hur ofta den ska upprepas och lägger in bilder på kvitton eller fakturor. Alltså det här är ju verkligen igen up our alley, eftersom vi inte kommer ihåg någonting.
Så himla bra. Ja. Paid är gratis att ladda ner i App Store och i Google Play. Kolla upp PAYD. Paid heter den. Mm. Väldigt, väldigt smart. Kostar ingenting att ladda ner, men kommer hjälpa dig att ha koll på plånboken.
Så bra. Ladda ner och lära er mer om Paid.
Så smart.
Men du, Karin, vi är ju fortfarande den här veckan sponsrade av Albert, vår digitala mattelärare.
Precis.
Eller ja, både våra och barnens. Men vad ville du bli när du blev stor? Alltså, vad var din dröm när du var liten?
Ja, men jag tror att egentligen när jag var liksom riktigt liten så ville jag faktiskt bli... Jag var ju så väldigt lat, så att jag ville ju bli typ provsmakare på en sån här godisfabrik eller någonting.
Ja. Men för jag vet ju att om jag hade haft mer hjälp, för jag tyckte egentligen att skolan var ganska kul, men jag hade ingen som hjälpte mig. Och när jag väl förstod saker, då tyckte jag ju att det var kul. Men jag förstod ju nästan aldrig någonting.
Men det är ju precis så det är. När någonting är kul så blir det ju mycket bättre. Det är ju då det liksom klickar. Men det här är ju det som är grejen. Gud, jag blir så himla... När jag börjar prata om det här så blir jag så upphetsad. Missar man någonting i början, som särskilt med matte som är ett av de svåraste ämnena. Ja. Det är liksom det svåraste ämnet genom hela skolgången, tycker jag. Missar man grejer i början, då... Jag säger inte att det är kört, men det är liksom inte särskilt bra. Det är därför man verkligen ska se till att ens barn och en själv får hjälp med matten från första början. Och att ha en, liksom, den här digitala hjälpen, en app där barnen kan gå in och köra matte på ett kul sätt från början, kommer hjälpa och gynna allihopa.
Mm.
Albert har tagits fram av lärare, forskare och pedagoger och vet vad just ditt barn bör kunna i enlighet med gällande läroplanen. Det vet inte du.
Nej, och det går från förskolan till 16 års ålder dessutom. Och handen på hjärtat, alltså inte för att vara taskig, men vet du ens hur matematikläroplanen ser ut?
Nej, ingen aning. Ingen aning.
Nej, men man vet ju inte det. Och plus att de lär sig ju matte på ett helt annat sätt. Så man måste ha sån här hjälp nu för tiden. Så det är bara att surfa in på hejalbert.se. Gå runt där lite och kolla läget. Vårt erbjudande är dessutom helt sinnessjukt. För går man in på hejalbert.se så kan man testa den helt gratis fram till sommaren utan bindningstid.
Exakt.
Så bra. Gå in på hejalbert.se. Gör det nu. Missa inte.
Gör det bara.
Ja.
Ja, nu måste vi prata om det. Vad har du för status den här veckan? Var är vi?
Nej, men för förra veckan och den här veckan så har jag ju strålat då. Och det gör man ju 2 gånger om dagen. Morgon och kväll. Och det är ju ganska tidskrävande, men det, och man blir, alltså jag har blivit väldigt, alltså jag, man blir väldigt trött av det. Man kan må illa, men det gör inte jag. Men jag har varit helt klubb, alltså jag är väldigt, väldigt, väldigt trött. Men då, och det kallas för någonting, alltså den här tröttheten som jag har kommit till nu, det är en trötthet som inte går att vila bort, utan det är en trötthet, det är fatig liksom. Hur mycket du än vilar eller sover går det inte att få bort ur din kropp.
Så jobbigt.
På första dagen förra veckan, då satte de liksom, man ligger liksom som i ett, som om man ska röntga sig, du vet, som i en magnetröntgen ungefär. Det är en sån sorts,
det rör,
ja, det är en sån sorts maskin. Jag ska ta en bild på den, för den är väldigt gullig. Jag tycker om den här maskinen väldigt mycket. Det ser ut som en liten, ja, den är väldigt gullig gjord. Konstigt.
Okay.
Men man är inte inne i den, utan det är saker som rör sig runt omkring en liksom.
Mm.
Så det är ingen klaustrofobisk känsla överhuvudtaget. Men då satte de liksom en liten platta på måndag morgonen då, förra måndagen. Så satte de som en liten platta, för jag är inne på min andra vecka nu ju. Som är gjord liksom lite typ som en fidget toy, alltså typ som är gjord av så här plast liksom.
Mm.
Som sitter under knät, jag vet inte varför. Och sen tejpade de fast den liksom. Ja, och så liksom, vi var ju inte med det, och det tar ju bara 5 minuter när man, för alla strålningen. Just den här första måndag morgonen tog lite längre tid. Säg att det tog en kvart, för det var en massa läkare där och tittade och höll på. Mm. Och du vet, där blir man ju väldigt oroad, eller jag blir väldigt oroad över sånt, eftersom jag är så hypokondrisk. Så jag tittar ju hur läkarna tittar på allting, och jag tror att jag kan avläsa vad de känner och såna här saker, eller hur de tänker, och jag tänker så här, titta nu ser det ut som han tycker att den ser större ut och sånt där liksom.
Mm.
Ja, och sen i alla fall så på eftermiddagen när jag kom tillbaka för nästa strålning på måndag eftermiddag, då bara har de bytt den där plattan, och den här plattan är så stor nu, va, så att den hade liksom tredubblats.
Men vad gör plattan? Det är inte som det ligger under en, det är inte som, du vet, när man gör en röntgen så lägger de ju en platta under också. Det är inte en sån, eller?
Nej, utan den här gjorde. Jag har ingen aning om vad den gör, men för min hjärna var ju det, varför har den blivit tredubbel så stor från i morse? För då måste de ha sett någonting. Så jag får ju liksom, och jag hade redan gråtit ute i väntrummet, för att det är liksom, för jag gråter ju hela tiden. Så att det, men så då när jag liksom, så får jag ju sån här liksom, som en attack liksom nästan när jag ligger där.
Mm.
Jag bara, varför, så då måste jag ju fråga, fast man är ju svensk, eller jag är svensk där, och det vet jag att du är också. Eller man, alltså som amerikan så skulle man tagit platsen direkt och sagt, vad håller ni på med, jag vill veta liksom. Mm. Alltså svenskar, vi är ju timida på något sätt med det där, vi vill inte riktigt ta den där platsen, eller vi vill inte, och liksom, vi vill inte störa läkaren. Läkaren har någon annanstans att gå ungefär. Mm. Men jag var så här, det var, vad är det här liksom? Och då var läkaren så inne, det var flera läkare där för övrigt. Men alla de höll ju på med mitt knä. Så det var liksom ingen som snappade upp riktigt. En läkare försökte förklara någonting, och det lät bara luddigt. Och det, sånt gör, du vet, alltså för mig blir det då, det är ju platt fall. Mm. Alltså om det är någonting som är lite luddigt eller som jag inte förstår, eller du vet. För mig var det liksom, nu har tumören växt liksom 30 centimeter och cellgifterna har inte hjälpt någonting. Alltså sådana tankar började ju komma i min hjärna, och jag liksom bara låg där och grät. Och då var det då, då var det då en sjuksköterska som liksom snappade upp det där. Ja. Och det är det jag menar med, det finns ju vissa, alltså de flesta inom vården är ju sådana. Det är så fantastiska människor.
Mm.
Men det är liksom att snappa upp och se och förstå att den här människan måste jag förklara för sen.
Mm.
Alltså var där. Så då förklarade hon liksom så här, och det var så himla snällt av henne, för det krävs ju bara några ord för att jag skulle förstå, och sen så var det liksom färdigt.
Exakt.
Hon bara så att jag såg att du missuppfattade läkaren nu. Jag vill bara understryka för dig att allting vi gör här är efter PET-scannen som du gjorde för en månad sedan. Vi har inte sett någonting nytt. Förstår du? Mm. Vi kan inte jämföra några bilder. Vi kan ta bilder, men de bilderna är så pass dåliga jämfört med en PET-scan. Så vi kan bara jobba efter den bilden vi fick efter ditt PET-scan. Gud, vad
skönt.
Så du behöver, ja, du vet. Att vara en sjuksköterska och förstå, för att man måste förklara det så enkelt för en patient. Det är ju, alltså, hon behövde inte ta sig den tiden. Förstår du? Det var ingen annan som gjorde gjorde det heller för den delen. Det menas inte, jag menar inte att de är dåliga sjuksköterskor eller läkare, men vissa har ju bara mer liksom förståelse och kan känna av andra människors vibrationer.
Men jag kan tycka att så här, sjuksköterskorna har ju egentligen det absolut viktigaste jobbet för själva människan liksom, mer än vad en läkare har. För en läkare har ju så, inte så här större saker att tänka på. Jo, alltså det blir liksom en annan typ av vård som den genomför.
Ja, men så är det ju. Och sen är ju vi, alltså så är ju det sjuksköterskor, alltså nu generaliserar jag, men det är ju oftast kvinnor. Mm. Och kvinnor är ju oftast bättre på att kanske ha, jag vet inte, men... jag vet inte vart jag vill komma med det, för det finns ju så mycket kvinnliga läkare också. Men jag tror att de flesta människor inom vården faktiskt är empatiska. Alltså jag tror inte man väljer ett sånt yrke annars, både läkare och sjuksköterskor.
Nej, men det tror inte jag heller. Men en läkare har liksom en annan grej att gå vidare till, som är så här, det är nästa tumör som är ännu större.
Ja, ja. Som kan vara lika viktigt. Ja, precis, precis. Jag tycker överhuvudtaget att vården är helt otrolig.
Helt otrolig, verkligen.
Och jag är ju där så mycket. Jag bor ju, alltså det är ju, jag är ju på sjukhuset alltså hela tiden. Mm. Det är ju det jag gör liksom. Eller går ut med hundarna, för det är det enda jag hinner. Mm. Och det är det enda jag orkar också. Och sen så vill jag ju absolut inte vistas på någon lokal eller så att jag kan... jag vill ju verkligen inte bli sjuk, såklart.
Nej, igår blev jag orolig, för då hade du lite feber.
Ja, eller jag trodde det, men jag hade ju egentligen inte det, men det kändes som det. Och då har jag fått för mig faktiskt att jag är lite pollenallergiker.
Mm, men det kan ju vara den, det är ju absolut den säsongen också.
Det är ju inte alls konstigt, för det har jag varit för det första, det är en gång faktiskt bara i Sverige. Mm. Men sen har jag ju, vi har ju precis flyttat hem nu efter så många år, och då kan man ju verkligen reagera på sånt.
Och du har aldrig reagerat på det här eller? För här, här är ju värsta säsongen just nu.
Jo, det har jag också, men mycket mildare liksom. Mm. Alltså att jag har nästan varit hela tiden, fast milt liksom i LA. Mm. Men här, och det är milt nu också för min del, men jag känner någonting liksom. Mm. Så att det kanske är, det är ju så oerhört vackert. Nu ska det ju tydligen snöa här i dagarna, men det är ju verkligen så att det blommar precis överallt liksom.
Underbart. Men jag såg det, för att du berättade ju för mig att Filip skulle komma hit, och här ska det ju då tydligen bli dåligt väder nästa vecka när han kommer.
Ja, okej. Okay. Ja, men precis. Så Filip, min man då, han åker ju till LA och jobbar i 3 veckor och åker på lördag. Mm. Och jag börjar mina cellgifter igen på måndag. Men då hamnar jag ju i det där världssorgen, ensamstående förälder med 4 barn.
I hålet.
Nej, men det som jag själv... Jag grät om att folk skulle behöva... alltså det jag för några poddar sedan pratade om. Mm. Att tänk folk som får komma hem och inte ha någon och måste ta hand om 3 barn. Så kommer det vara för mig då. Men det kommer inte vara så. För vi har löst så saker.
Men du har familj och vänner som är jättenära. Och som är...
Ja. Så mycket folk som bär mig. Men det som kommer vara tufft tror jag är ju att Filip har ju liksom under hela den här perioden varit liksom mitt ankare. Eller vad man ska säga. Ja, det kan man verkligen säga. Mitt ankare. Ja, och kompass också ibland, du vet. Alltså, för det är ju det där att man tappar ju all... Man fattar, här kommer livet och jag fattar ingenting. Nej. Ja, så är det ju verkligen.
Ja, men det är klart det är så. Vi pratade om det förra veckan.
Verkligen så. Ja. Och då har ju han liksom varit här och varit liksom klok. Alltså varit den som fått både bära och säga, liksom, leda. Men nu så kommer han då inte vara här på några veckor. Det kommer bli jävligt tufft såklart. Men jag menar, han måste ju jobba.
Ja, för det är också på den där, det är på tidsskillnaden och alltihopa.
Ja, men, precis,
men det är klart att han kommer vara tillgänglig när du behöver på telefon, men inte vara där.
Ja, men alltså problemet är ju att hans jobb ser ut så här och han måste ju jobba. Mm. Alltså det är ju det som är grejen. Livet går ju vidare. Mm. För alla andra som inte är i en liksom jätteallvarlig sjukdom och måste vara på sjukhuset hela tiden.
Precis.
Alltså jag lever ju i någon sorts vakuum jämfört med alla andra. Det är också väldigt speciellt. För det är liksom så här, det är no man's land. Eller liksom, som man bara måste liksom
deal och
med.
Du går runt i liksom en ekorrhjulsbubbla. Ja. Och alla andra så går säsongen framåt och nya saker händer.
Det blir väldigt, 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 väldigt tydligt när det är så här vackert väder också. Liksom. Det är cyklas och det skrattas och barnen är ute på gården. Och alla sitter på uteserveringar och dricker öl. Och en annan sak som jag har tänkt på för är ju att när man går på strålning, det enda man verkligen inte får göra är röka.
Mm.
Och jag har liksom tänkt på att folk röker ju inte längre. Alltså, jag feströker ju. Mm. Liksom, men nu fäster jag ju inte. Och jag skulle aldrig röka nu såklart eftersom jag har fått en cancerdiagnos. Eller såklart, jag känner inte för att göra det. Jag känner varken för att dricka eller röka. Men det har ju med så här, cellgifterna gör ju att allting är konstigt i kroppen. Liksom. Men det är så många som röker. Alla röker.
Men alltså, det är när de sitter på utserveringar eller?
Nej, man får inte röka på utserveringar. Det är bara jag går mellan Karolinska och mitt hem så är det liksom, så tänker jag så här, så, gud vad det luktar rök. Så, varenda människa har en cigg i handen.
Gud vad speciellt. Men det är ju för att du har bott här så länge och här röker ju inte folk. Här röker ju folk gräs.
Ja.
Men det är liksom, det kan, den där gräslukten känner man ju typ varje dag. Ja. Att se en folk som rör, se en folk. Se en människa som tänder en cigg, det har inte jag sett på 100 år och dagar. Jo, jag ser ju det Henrik varje dag såklart, för han har ju sin morgonsägg, men utöver honom, ja. No one.
Nej, men alltså det röks här, det röks hejvilt. Alltså, och det har du ju säkert gjort hela tiden, men då har jag inte tänkt på det. Men nu eftersom jag vet att jag inte får vara nära rök, eller jag får, så tänker jag ju på det. Mm. Eller nära rök, det är väl viktigt är väl att jag inte röker själv, för det har väl med läkningen att göra, eftersom man strålar.
Men det vet man, varje gång man har... När man har varit rökare, jag kommer ihåg när jag var rökare och bröt lårbenet, då sa de verkligen till mig att...
Efter operationen.
Nej, men då sa de till mig att om du röker nu, då är du... Alltså de sa verkligen så här, då är du så korkad så att alltså, du kommer liksom förstöra...
Efter typ, operationen eller?
Ja.
Ja, men jag kommer ihåg precis. Och, det här
och jag måste... gjorde ju det så.
För att du var ung.
Ja, jag vet. Men nej, men för att det är så här, för det är liksom det absolut sämsta för all läkning. Mm. Ja, vilken läkning den är liksom.
Jag har förstått det också. Men det är ju också väldigt speciellt, för jag har ju inte ens tagit ett glas vin sen jag fick min diagnos.
Men det är ju ganska bra också så att du inte behöver ha en bakfylla på en bakfylla så att säga.
Ja, jag menar inte att jag behövde bli full, men, ja. men för det är precis, så det är ju det där att jag har ju varit som bakfull i, vad är det, 9 veckor nu eller?
Mm.
Ja, för det är ju jag tycker att verkligen att det är det som är symptomen ifrån cellgifter, alltså man känner sig som sin absolut värsta baksmälla någonsin, så känner jag varje dag, både fysiskt och psykiskt. Och psykiskt blir det ju ännu värre, för man går ju ner i riktiga hål. Det kan man ju göra när man är bakis också i och för sig.
Mm.
Men, ja.
Men du, jag ska berätta för dig om en grej. Henrik och jag började igår kolla på den här nya HBO-serien med Kate Winslet. De hoppas ju göra en ny så här, The Undoing.
Den ska vara så bra ju.
Ja, nej, men du har bara kommit ett avsnitt. Men ditt monotona så här, mående med den här känslan av att vara bakfull hela tiden... Hon är ju inte alkoholist eller någonting, men hon i den här rollen då, hon spelar en kriminaldetektiv,
va?
Ja, en kriminaldetektiv i en väldigt liksom nedgången del utav, det är väl utanför Pennsylvania någonstans tror jag, det är så här supermisär, det är bara så här tonårsgraviditeter, massa knark, misshandel, men inga så här jättecase, utan det är bara så här tradig misär liksom, i ett fattigt USA liksom. Hennes själva mående är nog lite som ditt mående, fast hon inte har en sjukdom. Ja, nej, men den är bra. Jag kan verkligen rekommendera den. Vi kan lägga in något klipp från den. Mara from East Town heter den här.
The East Town Police Department received a call reporting a dead body in Creedham Creek.
We've decided to bring in a county detective to assist with the case.
How do you like working with my mom so far?
We're just getting started out. Any tips?
Lower your expectations.
Should we do this outside?
No. All right. Let's go.
Hey, whoa, whoa, whoa. Mayor, what's happening?
She knows what's happening, Tony. Okay. She knows. Mayor. All right, there. Let me go.
Are you friends with these people?
Ja, nej, men jag skulle verkligen vilja att du ser den här faktiskt, för den är bra.
Ja, men jag ska se den. Den har fått så bra kritik.
Mare of East Town heter serien som har premiär på strömningstjänsten HBO idag. Och jag som heter Emma Engström har sett den.
Can I call you and ask you out? Dinner or lunch or something? Yeah, I think this was kind of a one-time thing. My life's complicated.
Mitt liv är komplicerat, säger Mare till sitt engångsligg. Och vi har hört det förut i krimserier. Men en god del av serien Mare of Easttown ägnas åt att gestalta precis hur komplicerat hennes liv är. Mare är frånskild och hemma bor mamma, dotter och barnbarn. Hon sörjer en förlust. Dessutom är hon brottsutredare på sin egen bakgård. Det är som att gå på minerad mark och Mare är inte särskilt bra på att smyga.
And the police aren't doing anything.
Ett ouppklarat fall av en försvunnen tonårstjej förföljer henne vart hon än går och så hittas en annan död tjej. För att vara tydlig, Mare of Easttown är inget nytt under krimhimlen.
Det är så dåligt namn. Ja,
men hon heter Mare.
Ja, men man blir ändå inte sugen.
Nej.
De borde ha bytt titel.
Ja, nej, men jag håller med. Mm.
Man kan beskriva den som en kvinnlig true detective eller en varm The Killing. Men har du en berättelse som liknar mycket annat, skicka in Kate Winslet och hon kommer göra den unik. Det gör hon också här. Emma Engström, Kulturnytt.
Men är det för jobbigt att kolla på? Eller?
Nej, det är det faktiskt inte. För att det är så långt ifrån ens eget liv.
Ja, lite som Snöängel då.
Ja, det är så långt ifrån det livet som vi lever. Men det är ju ändå många människor som lever i en
sån här sa ju just att jag var jättelik.
Nej, men det är bara själva måendet.
Ja, men det kan vara tillräckligt mycket ångest att kolla på. Vi får se.
För att hon har ett helt liv som är med så här. Det har inte du. Du har en sjukdom som är misär och den kommer försvinna. Jag vet att det inte hjälper dig nu, men så är det. Mm. Sen kommer du vara påverkad resten av livet liksom, rent psykiskt.
Ja, vem kommer jag vara när jag kommer ut ur det här?
Du kommer inte vara henne i alla fall. Men jag rekommenderar den i alla fall. Men den är ju liksom... Gud, det är så mycket grejer som så här, man blir helt så här, tagen av. Så här, tonårsgraviditeterna, folk som blir mammor när de är liksom 16-17 år gamla. Hur det går och liksom... Mm. Alltså det är så mycket... Det är så mycket sorg. Det är så många människor som har det så på riktigt. Liksom. Mm. Man har det,
ja, men det har ju...
man har det väldigt bra.
Så i Amerika finns det ju verkligen... Eller så det finns ju här också förstås. Men ja, den där... ja, nej, men så är det ju att vi är ju alla... Alltså man är ju vit och privilegierad.
Absolut, alltså, så är det ju. Så är det verkligen.
Men det på tal om liksom det misär och sånt också är ju också det som har hänt i Sverige de senaste veckorna är ju alla de här kvinnorna som har blivit mördade av män återigen.
Ja, fruktansvärt varenda, men det är ju precis lika mycket här.
Ja, men det är klart det, men det är i ett litet land som Sverige.
Det är över hela världen.
Ja, det är klart det är över hela,
det är
över
världen. Det är liksom med kvinnor som får, ja. Kvinnor som liksom får leva eländiga liv på grund av män. Det är fan i mig helt sjukt.
Ja, men jag hade min svärmor Pia här och vi pratade lite om det. Vi sa att allt det där måste ju börjas med redan ifrån, alltså allt över hur liksom män behandlar, alltså det måste ju börjas med direkt ifrån pojk, alltså det måste börjas med av lärare, alltså första föräldrar såklart, men lärare, det måste typ ingå i skolplanen. Alltså att man som man och kvinna eller pojk och flicka ska lära sig hur man är mot varandra och så vidare. För lärare ska liksom väl veta hur man tar hand om och ses. Alltså det är så otroligt komplext för hur man ska, jag vet inte hur man ska liksom få bukt på det där riktigt.
Men jag tror att det är en väldigt stor skillnad, i alla fall som jag kan se i mina killars utbildning här. Överhuvudtaget allt de lär sig om hur ojämlikt hela liksom allting har varit från början. Vi fick ju aldrig lära oss det på det här sättet.
Nej.
Det har ju verkligen inte varit
men,
så.
Okej, så du tycker att det är så i skolan att de får lära sig om jämlikhet och så, eller?
Ja, väldigt mycket. Alltså jag känner, alltså Cesar och Harry kommer hem varje dag och berättar om så här, bara herregud, den här tjejen hade det så här och tänk hon så bla 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 bla. Och de har som så här, den litteratur de läser är det som är aktuellt just nu som handlar om sådana saker så att de blir liksom helt inne i de här personernas liv. Jag tror att det är inte ganska mycket så i Sverige också, hoppas jag.
Nej, inte vad jag vet, men jag kan ha missat det i så fall. Men det är klart att det är en skillnad från när vi var små.
Men sen kan man ju inte lägga hela det ansvaret på skolan. Men absolut, vi ska absolut kräva ut av skolan att de gör en annan. Men vi måste ju som mammor göra någonting helt annat.
Och pappor.
Ja, göra någonting helt annat än vad som har gjorts förut. Det är ju 100% så. Det tycker jag att jag gör i alla fall. Jag tänker på det varje dag. Jag tänker alldeles för mycket på det nästan.
Du och jag pratade ju lite om det häromdagen. Om att det, alltså för jag, nu när jag har varit så inkapabel.
Mm.
Alltså med att göra liksom så här, liksom köksliga saker eller laga mat. Eller jag gör ju liksom, alltså Filip gör ju allt det där.
Mm.
Då har, märker jag ju, alltså då har jag ju mer tid till att liksom prata med barnen. Mm. Tid som kanske inte fanns, alltså både... Alltså om jag ligger i en säng så kan jag ju Selma komma in och så pratar vi om någonting som jag inte hade fått reda på annars. Mm. Liksom. Men hade, för då hade jag höll på att laga mat. Och, jag kom fram till att det kanske det var så att är det ultimata föräldraskapet är egentligen att mannen skulle göra allt det där som det liksom traditionellt kvinnliga är. Då. Mm. Alltså om man säger typ då ta hand om hemmet liksom. Och så ska kvinnan då vara den som, och, som pratar om med känslor med sina barn. Både sina pojkar och sina flickor. För att då kanske det... För att vi är ju bättre på det bara.
Ja, det är väl klart att vi är.
Alltså, nu generaliserar vi ju igen. Men vi är ju faktiskt bättre på det.
Men det är inte generaliseringen. Vi är bättre på allting, så är det.
Men problemet är att vi inte har tid eller ork med det. För att vi är så slut efter att ha både då... Alltså nu pratar jag om en kvinna generellt och jobbat och sen kommit hem och vet oj, barnen ska på simträning och var i badbyxorna, upp med hem och hämta dem.
Mm.
Och sen så och ska det lagas mat och ska det handlas mat, sen ska diskmaskinen tömmas, sen ska det vikas tvätt och så vidare. Mm. Och sen så när det väl ska nattas, då är det liksom godnatt, puss på munnen, stäng dörren fort som fan. Mm. Så att de inte hinner säga någonting.
Ja.
Men om det då skulle vara tvärtom, att mannen bara jobbar och sen kommer den hem och tar hand om allt det husliga.
Mm.
Då skulle ju vi orka, och för våra barn behöver ju det för att då till exempel inte ska ske kvinnomisshandel och så vidare. Då behöver ju våra pojkar, vi behöver sitta vid sängkanten och prata med dem om hur världen ser ut och så vidare. Men, det är liksom...
men jag håller med dig om allt det här, men hur skulle detta gå till? Då skulle det så här lagstadgas att de fick typ inte betalt om de inte gjorde det här.
Nej, men jag menar, det kommer inte funka, men jag menar att det var bara en analys, en hypotes om hur världen skulle kunna se ut.
Jag tycker det är jättebra.
Det är jättebra, men den är inte helt... Alltså snälla, jag är ju både på strålning och cellgifter och har cancer. Ni måste ge min hjärna en... Alltså jag vet inte riktigt ifall det är... Jag vet inte riktigt vad jag säger, om man säger så. Men...
Jo, men det här är helt rätt. Men det här är också så här... Som är precis allting. Som så här, när jag sitter och kollar på Instagram så hamnar jag i mitt rekommenderade flöde. Det ser helt annorlunda ut än Henriks rekommenderade flöde. Man behöver ju liksom få historier från olika delar av världen som inte kommer till en naturligt då kanske. Till exempel lyssnade idag på en podcast, jag kan berätta om den senare, som handlade om förlossningsdepression. Om män hade fått lyssna på den podcasten innan deras fru skulle få deras första barn, så skulle de kunna hålla ögonen öppna för en massa saker som de aldrig någonsin skulle kunna förstå annars.
Ja, men precis. Exakt.
Så att du skulle liksom behöva göra så här, den här podcasten handlar om hur mammor pratar med pojkar eller så här, det här skulle du som pappa behöva lära dig. Alltså de behöver ju liksom, vi kan ju inte bara sitta här och generalisera att de är dumma i huvudet. Det är ju problemet är att de inte har fått...
De rätta verktygen.
Ja, exakt. Ja, men precis som i den där filmen, vet, har du sett den, Kära pappa, som Emanuel Karsten har lagt upp den. Den är väl gjord för ett par år sedan, men precis lika aktuell idag som då, kanske ännu mer just nu faktiskt. Det finns ju liksom en hel del att ta till sig från den, hur man måste prata eller vad man måste göra. Vi spelar upp en snutt av den här.
Kära pappa, jag vill bara börja med att säga tack för att du passar mig så bra. Trots att jag inte ens är född än. Även om jag vet att du försöker hårdare än Stålmannen. Låt inte ens mamma äta sushi. Vill jag be dig om en tjänst? Varning. Det handlar om pojkar. Eftersom jag kommer vara en flicka. Det betyder att när jag är 14 kommer jag bli kallad hora, lesbisk, billig. Många andra saker av pojkarna i klassen. Det är bara för skojs skull. Något som killar gör. Så du kommer inte ens att oroa dig. Och jag förstår ju det. Kanske tog även du en flicka på rumpan utan att fråga varför du ville se så där tuff ut. Du menar inget ont med det. Du vet, vissa fattade ju inte att det bara var ett skämt. Och konstigt nog var det inte flickorna. Det var några av pojkarna. Så när jag fyllde 18 har ett par av dem smugit ner handen i mina trosor. När jag är så full att jag knappt kan stå. Även om jag säger nej skrattar de bara. Hade du sett mig så hade du skämts. För jag är aspackad. Inte så konstigt att jag blev våldtagen när jag är 21. 21 och på väg hem i en taxi som körs av sonen till killen som du simmade med varje onsdag. Han som alltid berättade ett skämt lite på kanten. Men det var naturligtvis bara ett skämt. Så du skaxade. Acceptera inte skämt från konstiga killar i poolen. Eller kamrater för den delen. För skämt har alltid en viss sanning i det. Kära pappa, jag vet att du kommer skydda mig från lejon och tigrar och bilar och vapen och sushi utan en enda tanke för ditt eget liv. Kära pappa, jag kommer att födas till en flicka. Snälla gör ditt, för att det inte kommer att fortsätta vara den största faran av alla.
Åh, nu fortsätter ju vårt underbara samarbete med vår underbara partner Glacial Bottles.
Åh, gud som jag älskar de där flaskorna. Så snygga.
Ja.
Och inte bara snygga, för vi kan inte bara tänka på att saker ska vara snygga.
Nej, men de är, för mig är de väldigt funktionella. För att jag menar, det jag gör nu är ju promenerar eller är på sjukhus. Då tar jag ju alltid med mig, för jag tar med mig en Ramlös också. Det måste jag villigt erkänna. Men jag tar ju alltid med mig min Glacial Bottle också fylld med kallt vatten. Alltså man måste faktiskt ha en egen glacial bottle, inte hålla på med engångsflaskor. Det är för ineffektivt för miljön alltså.
Ja, det är det verkligen. Det är jättedumt. Och vi måste liksom tänka på framtiden, tänka på klimatet, miljön och allting.
Nej, man kan inte bara larva sig. Och genom små förändringar kan alla bidra till ett bättre klimat. Men förändringen sker ju när fler människor väljer att agera.
Men här, jag måste faktiskt säga en sak här som jag är så himla nöjd och glad över, att det är så här, barnens skolor, de är så sjukt noga med att barnen inte får ta så här engångsmuggar på skolan eller hålla på och köra engångsflaskor, utan alla barn måste liksom ha sin egna flaska med sig. Och då har jag ju köpt såna här sjukt fina glacial flaskor till dem som de använder för att ta med sig sitt vatten till skolan. Och jag kör ju mitt kaffe i bilen, tar jag i en sån här flaska. Eller om jag drar till gymmet så kör jag mitt vatten i det. Det är självklart att jag använder det. Ja. Jag tycker det är så hemskt med alla plastflaskor.
Ja, och nu ska vi... Du vet, de har ju börjat med ett nytt tema som heter Jello for Change. Vi har inte fått de flaskorna ännu, men vi kommer ju få dem med, där man kan gravera in sitt eget vad man vill. Och då har ju både du och jag valt. Issa har jag skrivit på en och This is 40 på en annan.
Jag har också skrivit Issa på min. Nej, ja.
nej, men det skulle ju vara kul om vissa skrev This is 40 på sina.
Jag hade blivit så glad över det.
Ja, men det hade jag också. Man går in på glacialbottle.com. När man köper en flaska så skriver man in koden This is 40. Och då får man en gratis gravering på sin flaska. Det är ju faktiskt väldigt kul att den blir
personifierad. Ja, men så himla snyggt. Och så kan du skriva ditt namn eller skriva...
Eller This is 40.
En kompis namn eller skriva This is 40.
Och så kan ni lägga ut det på Instagram. Så kan vi se hur många ni får.
Så snygg flaska.
Det är kul att få se massa This is 40-flaskor.
Ja.
Och den här Yellow for Change är ju verkligen att man vill försöka uppmana alla er, eller alla oss, och att utmana sina vardagsvanor att bli... Alltså genom små förändringar bidrar till ett bättre klimat. Så att,
funktionellt, stilrent och bidrar till en bättre och god sak för miljön. Så himla, himla, himla viktigt. Glacial har ju också ett partnerskap med Världsnaturfonden, WWF.
Ja.
Och båda arbetar för en förändring av människors vardagliga beteenden. Glacial är ett hållbart alternativ till plastflaskan, samtidigt som Glacial stöder WWFs otroligt viktiga arbete genom donationer till förmån för världshaven där en massa hemskt plastavfall hamnar.
Mm.
Var med och hjälp till att stöd allt detta.
Otroligt ju.
Mm. Med koden THISIS40 får du gratis gravering på alla flaskor från hela sortimentet på glacialbottle.com. Gå in och köp.
Men vad var det för podcast du lyssnade på?
Nej, men för det tänkte jag prata om här senare. För att jag var med om en grej i helgen. Det har inte jag berättat för dig, men det var faktiskt helt sjukt. Mm-hmm. För vi har hållit på i vanlig ordning med så här, tomten och krukor och plantor och hus fram och tillbaka, kartonger, bygga, städa. Vi liksom...
Ni renoverar fortfarande.
Vi håller på. Mm. Söndagen tillbringade jag med att liksom bära saker fram och tillbaka till gästhuset. Samtidigt så hade vi precis lagt nytt gräs och så fick jag inte gå på gräset, så jag var tvungen att gå på kanten på poolen.
Åh fy, vad jobbigt. Ja.
Ja, med massa så tunga lådor. Har liksom värsta tvångstankarna alltid att jag ska falla och liksom spräcka huvudet på olika sätt.
Ja.
Alltså det är något så här psykiskt problem som jag har med mig.
Ja.
Och helt plötsligt så händer det ju. Jag halkar på kanten.
Men hade du flip-flop på det också eller?
Ja, det kanske hade. Halkar på kanten. Alltså hinner tänka, nu dör jag. Henrik står vid grillen. Han bara, herregud du kunde dött när jag ligger där i poolen. För då har jag liksom alltså huvudet. Bara så en centimeter från poolkanten.
Men alltså jag, och, så varför läskigt. Händer såna här saker dig hela tiden?
Nej men så det. Läskigt, det var liksom det sjukaste fallet.
Men då kom Henrik med båren igen.
Nej men jag kunde inte ta mig upp, för jag hade gjort, för att jag hade så ont i rebenet. Så att jag liksom, jag bara, du måste bryta ut rebenet.
Ja det är klart.
Men det, rebenet blev ingenting, men det som det blev var ryggen. Så det var därför jag var i samtal med en doktor innan. För då i alla fall, jag får jätteont i ryggen. Jag bara måste hitta någon som jag kan gå till, någon kiropraktor eller något. Och det här är det konstigaste. Den här historien är så konstig. Så det ligger inne på This is 40 igår. För du hade sagt att jag skulle göra någon grej där. Så var jag inne på att det är svårt konto och hamnar i det rekommenderade flödet. Jag är så trött på att jag hamnar i de här jävla flödena som jag aldrig kan ta mig ur. Och där i det flödet...
Ja, vad händer det... där?
Nej, där i det flödet så ligger det ett inlägg från Hillary Duff som precis har fått sitt tredje barn, tror jag.
Ja, just det.
Och hon bara, jag är med i fantastiska Dr. Berlins podcast den här veckan om min förlossning. Jag bara, Dr. Berlin, gud vad konstigt. Kommer du ihåg han kiropraktorn som jag gick till under massa år? Som jag, där jag också gjorde så här kraniebehandling, för jag hade ju huvudvärk jämt.
Ja, alltså du har gått till så många. Så jag vet
ja, nej men när jag, efter jag var gravid med Cesar så gick jag till någon som heter Dr. Berlin. Som är då en kiropraktor. Som nu har blivit värsta kändisen. Han var ju inte det då. Men han var helt otrolig. Jag måste ha berättat det här för dig.
Ja,
för
ja nej, men alltså jag vet ju. Du, men jag vet bara att du har, gått, du har ju gått till väldigt många. Både kiropraktorer, akupunktörer,
ja.
Massörer.
Men Issa, det sjuka med honom var ju att när jag kom dit då första gången. Jag fick honom på rekommendation av någon. Jag vet inte.
Nej, ja, men så det här var då 2009 eller något sånt? Eller?
Ja, det är länge sedan. Men ja. Då första gången jag kommer dit. Jag har något problem med nacken eller ryggen. Eller vad, och lägger mig på den där britsen. Någon sjuksköterska ska ta in mig på någon brits. Och sen så kommer den här Dr. Berlin in och börjar massera. Jag bara, gud, det är som att det är massa händer som masserar. Ja, men då var de två personer som masserade, en tjej och han.
Åh, det är ju the twin massage, det är det bästa.
Alltså
det är så
sjukaste. Ja. Och gjorde sen sådana justeringar så att jag liksom, det var liksom, jag var, det var som att jag var i himmelriket. Och sen så gick jag ut till honom under massa år och så var det någon annan person där som utförde sån här kranieterapi eller vad det nu heter. För jag hade ju migrän i flera år som du kanske minns.
Ja, jo, det vet jag.
De flyttar plattor på något sätt i huvudet. Det är massa folk som inte tror att det här fungerar, men det funkar.
Det har jag fått, jag har ju fått, det kanske vi pratade om i förra veckans podd, men jag kommer inte ihåg. Men det har jag fått rekommenderat att gå på sån här tätt.
Craniosacral therapy tror jag det heter.
Det har ju på grund av cellgift när man har mycket ont i huvudet och sådär, men... Ja, okay,
men hur som helst så har jag inte gått då till honom på flera år. Jag har glömt bort honom helt och hållet. Och så bara inser jag då att han har blivit någon slags kändis. Det är så här, alla kändisar går typ till honom när de är både gravida och efter de är gravida. För han jobbar ju då mycket med så här, folk som har problem med graviditeter och allt ont som man får utav det. Och han hjälper till på förlossningar och så här.
Jag vill gå till honom, kan jag få gå till Dr. Berlin?
Men alltså det här är världens mysigaste person. Och sen så hamnar jag ju i hans flöde. Nej, Isa. Då har han så här, kommer jag tillbaka ganska långt.
Du måste ju få börja gå till honom.
Men det var, jag var ju på telefon med honom när vi började podden.
Jaha! Ja. Åh, gud, vad
typ. Nej, men och då går jag tillbaka så här, ganska långt till hans flöde. Och så bara, jaha, men gud, han dog då nästan förra året. Ja, så nu kallar han det till hans rebirth varje år i februari. För att han fick ju covid innan folk typ visste vad covid var. Och hamnar liksom på ICU. Och han har ju varit jätteöverviktig tidigare. Så han hade ju hjärtproblem och så. Nej, men han dog ju nästan. Men klarade sig. Och är då en man som behandlar kvinnor. Ja, du förstår ju vad det här är för liksom person. Han är ju liksom helt otrolig.
Ja, men fick du tid i min...
Ja.
Är det så?
Ja. Nej, men så gör han ju då... Så gör han, har han ju då en podcast som är då ganska stor. Som handlar om birth på alla sätt och vis. Liksom så här, kändisars förlossningshistorier. Medan de är gravida, efter de är gravida, under de är gravida. Doctor, doctor, give me the news. I got a whole lot of questions for you. Och den för historien som jag då lyssnade på idag, nu ryser jag, Isa, för det var faktiskt så jävla härligt. Det är då hon som har skrivit Cold Case-serien. Du kommer ihåg Cold Case?
Ja.
Mm. Så jävla bra. Ja. Det är ju en brittisk tjej som har bott här sedan 2006. Hon har då fått 3 barn sedan de flyttade hit. Hon har aldrig förstått att hon har haft förlossningsdepression förrän med det sista barnet. Mm. Då hon får hjälp på riktigt. Och nu så är hon ju då, behandlas hon ju av den här kiropraktorn Dr. Blin då. Och han intervjuar henne kring det här.
Welcome to the Informed Pregnancy and Parenting Podcast. I'm your host Dr. Elliot Berlin. My guest today is a transplant to Los Angeles by way of England. I'm really grateful for you being here. Lucy Aspel, welcome to the podcast.
Thank you. I'm so happy to be here.
I would never guess in a million years, and this is probably true, of a lot of people who struggle with postpartum depression. I never would have guessed even seeing you after you had the baby that.
Och det var liksom när hon berättar den här historien om från liksom sin första graviditet och från liksom den förlossningen och det traumat som det var liksom en var typen normal, hon var liksom sena 20-årsåldern, trodde att hon skulle liksom ha en helt vanlig graviditet, vilket hon hade, men sen så helt plötsligt sätts förlossningen igång för tidigt. När hon ligger där då och fortfarande tror så här, jag kommer ha en 4 timmars förlossning. Så liksom helt plötsligt är de inne på 16 timmar och de bara, du bara öppnade 1 centimeter. Och alla bara, ha, det här är jättemystiskt. Och liksom allting bara, känns som att allt var bara så här chockartat. Sen helt plötsligt då upptäcker de att bebisen, när en av de här olika läkarna då ska undersöka henne, titta inuti, så upptäcker de att bebisens ansikte ligger utåt. Och de bara, wow, det här har vi typ aldrig varit med om. Gud, vad häftigt, kan vi få ta in typ residenterna? Så då kommer det så här, du vet, läkarstudenterna. Så är det så här 20 läkarstudenter som ska känna på det ansiktet som sticker ut. Och hon bara ligger där liksom helt i chock. Hela alltså förlossningen
ligger, bara alltså, så istället för att kranet ligger nere vid bäckenet.
Ja, så är det huvudet.
Ja, jag har en kompis om det har hänt.
Ja, och, ja. Så, och hela den där grejen, så här, traumat med att alla de där skulle känna på det ansiktet, ja. Så här, du förstår ju helt
tydligt.
Och när alla de där residenterna har känt, då är det så här, ja, nej, men det blir en emergency C-section. Och hon är liksom så borta när det här händer.
Completely freaked out and he's just like, yeah, everything's fine. But he says now he thought that our baby wasn't going to make it. But at the time, you know, what's he going to say? He was just like, sitting next to me and I was like, what's happening? He's like, I don't know, it's okay.
Alltså, Lars, jag kommer skicka dig klippet till när du ska lägga ut det här. Jag kan berätta för dig vad som händer. Det som är så här, att hon är liksom så himla chockad över hela alltihopa, så hon fattar liksom inte ens att hennes barn har fötts. Så att helt plötsligt så kommer någon då med en bebis som har så här mössa och liksom en onesie på sig och lägger på hennes bröst och hon bara tror att typ att det är någon annans barn.
He had a little hat on and he had a blanket and I think he had a top on. And it was this really blonde, blue-eyed baby, which you know me, I'm not blonde. I have dark hair and I have green eyes. And I thought, oh my God, they're so short-staffed that they need me to hold this baby. And I lay there cradling this baby for maybe 5 minutes. And then I said, where's this baby's mother?
Oh, wow.
And they said, that's your baby.
Oh my goodness.
But, you know, I was pretty out of it at the time. And I was like, oh, okay, that makes more sense that you would give me this baby. But why is he dressed? Like, has he been somewhere?
Well,
I just kind of imagined him coming out naked.
Yeah, they didn't cover that in your childbirth class, that they actually come out in a little hat and onesie.
Hon tror typ att det är för att sjukhuset är så busy, så hon måste ta hand om någon annans bebis, tror hon. Ja. Nej, men det här är ditt barn.
Åh gud, snacka om att man skulle hamna i förlossningsdepression.
Okay. Ja, nej, men hon älskar den här ungen från första början. Och hon bara, det här är liksom det som är grejen. När man är så ung och jag har läst om de här förlossningsdepressionerna, så tror man ju att det handlar om att så här, ah, då kan man inte liksom anknyta sig till barn och bla bla bla.
Nej,
men det är ju inte det. Förlossningsdepression är ju precis liksom hur mycket som helst. Nu har de ju liksom ändrat så här tillvägagångssättet då, tydligen här. Att så här, här får man veta att de första 2 veckorna när man har fött barn så kan man må dåligt, men sen ska saker och ting bli bra. Liksom. Blir det inte det, så kanske det är så att du har någonting som du behöver hjälp med. Men så var det inte då. Nej. Och jag känner ju igen det här. Jag känner igen det 100% med Harry och min förlossning där. Apropå det här med vårdpersonal också, som inte riktigt kunde liksom se mina behov. Jag kommer ihåg den här...
Det är ganska ovanligt, för i förlossningsvården tycker jag verkligen att de oftast är jätteduktiga på att känna att man är individuellt behandlad.
Men det är möjligt att sköterskorna kunde göra det, men hon som förlöste mig, det var ju en operationsläkare. Jag kommer ihåg, för att Harrys förlossning var ju faktiskt typ ett trauma.
Jättetraumatiskt.
Ja, men skulle du ringa och fråga Henrik nu? Det hade inte varit ett trauma.
Nej.
Men hade han fått höra en sån här podcast, så skulle han kunna förstå de här sakerna.
Ja.
Men för mig var det värsta traumat. Jag förlorade massa blod, fick ingen tillförsel med blod. Harry hamnade på neonatalen. Jag var liksom helt förstörd av det här kejsarsnittet. Jag kunde fan inte ens lyfta armarna typ.
Mm.
Jag fick ringa på en klocka bara, kan någon köra ner mig till neonatalen så jag kan försöka amma honom? Nej, vi har inte tid nu. Det var alldeles för busy på avdelningen. Låg själv uppe i det där rummet. Henrik var ju förvisso där såklart. Men bara den där grejen att man inte liksom fick vara med den där bebisen, att ingen förstod hur viktigt det var. Du vet, jag var så jävla ledsen, men så glad över honom.
Mm.
Och kände bara så här, alltså jag kände precis alla de här grejerna som hon beskrev, att hon kände att hon så här hela tiden undrade, vad gör jag fel? Har jag ätit någonting för att han skriker? Är det därför han har kolik? Jag måste ändra på mitt besätt och äta.
Ja,
när ska jag få sova? Och jag kan inte sova. Och så bara månad ut och månad in utan så här sömn, jättejobbig amning, bla 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 bla. Alltså hade man liksom fått lite mer support, eller till exempel att jag hade fått typ gå på Zoloft eller någonting, som det också är lösningen för henne nu då under hennes tredje graviditet, så hade liksom det här varit en jättelycklig tid.
Nej, men grejen är att allting handlar ju om kunskap, alltså det är ju så. Alltså både hos män och kvinnor, och vi måste lära oss mer av varandra, om varandra. Alltså, och då, det, precis som du säger, det är precis som att vi alla, alltså typ jag borde läsa mer, eller titta mer på Fox. Alltså få se, inte bara titta och läsa saker från min bubbla. Alltså,
läsa saker från andras bubblor.
Ja, men precis. För att inte kolla i det rekommenderade flödet.
Lyssna på andras historier. Det tycker jag i och för sig att du är så jävla bra på det. Så det är liksom en av dina styrkor, att du är så intresserad av andras historier. Folk som inte liksom är i samma som dig själv.
Ja, jag vet inte, men jag vet i alla fall att män måste, alltså jag tycker det är jättebra. Det är alltså den grejen att liksom bara få män att lära sig mer om till exempel förlossningsvården.
Istället för att titta på så här lyckliga historier. Ja, alla borde lyssna på det där. Män borde typ lyssna på det där avsnittet innan deras fruar ska få barn. Ja. För det här skulle kunna hända. Ja. Och när frun är i det och har fött det barnet, då vet man ju inte det. För det är en situation som man själv aldrig har varit i. Man har ingen aning om vad som är vad.
Nej, men ofta försöker ju mamman eller frun då, eller vad man nu ska kalla henne för, dölja det.
Ja.
För det gör ju henne rädd. Ja. Det gör ju henne rädd att hon känner så konstiga känslor.
Precis.
Så att det är ju en annan sak som då den som känner henne bäst, alltså mannen då i det här läget. Mm. Alltså som är närmast i en sån här mamma, alltså nybliven mamma situation och barn. Det är ju den enda som kan läsa av det. Ingen annan skulle kunna göra det. För att jag tror att frun eller gömmer det så mycket som möjligt till alla.
Men det är inte heller, alltså så här, absolut, vissa kanske gömmer det, men det är inte det. Det är precis som hon beskriver i den här podden, att så här, man vet ju inte.
Nej.
Man vet ju inte, är det så här, är jag så här trött och ledsen för att jag inte sover? Håller jag på liksom har alldeles för mycket överdriven ångest över vad jag äter för att jag ska kunna amma?
Mm.
Alltså vad är vad?
Ja, men precis. Men sen finns det ju förlossningsdepressioner som går ännu längre än så. Och det har ju till
det är klart att det finns det. Men det är ju det som, men det grejen är, det finns ju hela registret där ute. Det är ju det som är grejen. Man själv tror så här att jag är inte drabbad för jag älskar mitt barn. Det är inte det handlar om.
Nej, men precis. Men kunskap är väl det i alla fall som vi kan ta med oss. Att det är alla, och vi behöver lära oss, alltså kvinnor kanske inte behöver lära sig också. Kanske inte lika mycket som män. Men
vi behöver inte lära oss som män alltså. Ja. Men det är väl så här, ja, man måste liksom...
Typ hur meckar man med en motorcykel på bästa?
Ja, men det är sina vyer liksom.
Nej, men faktum är att just för att, jag skojar ju såklart med den motorcykeln, men just för att göra våra söner till bättre män. Än, alltså så att inte, alltså så att det, man hoppas på att nästa generation att det inte händer lika mycket allvarliga och liksom misshandel och död helt enkelt. Och så, problemet vad som har hänt i Sverige.
Men jag tycker det är helt, för mig det är så obegripligt att det är så här illa som det är.
Ja, men problemet vad som har hänt i Sverige är, och jag vet inte ifall det är så över hela världen, det är det säkert, men nu bor jag här. Jag kan bara, är ju liksom att kvinnan ofta görs till åtlöj, alltså som det har varit i de senaste fallen med Lamberts och vilken var den senaste där efter Lamberts? Ja, Soran Ismail. Vi börjar med Virta, men ja, hela, alla de där, så blir det ju inga dom och kvinnan får liksom gömma sig och bli hånad på nätet och bli
ingen som vill anmäla en våldtäkt när man, med tanke på vad man läser.
Nej, men precis, och det blir ju att man inte kan, alltså man, alltså det leder ju till att kvinnor inte vill eller vågar anmäla.
Absolut.
De vet ju att det inte leder till någonting i vilket fall. Och även om det skulle leda till åtal, så skulle det ju typ, vad får de så här, 50 000 i dagsböter?
Ja, det är helt sjukt.
Alltså det är liksom, det är inte värt det.
Det är helt sjukt. Det är som att vi, det är som att vi inte är värda någonting. Det är liksom, nej, det, man, det är det man säger med dem.
Ja.
Eftersom att man inte blir trodd, eftersom att det inte leder till någonting, förutom liksom ett otroligt, förutom att man blir ännu mer utsatt.
Ja, men precis. Man är redan kränkt och sen blir man ännu mer kränkt. Mm. Det finns ju många som står på barrikaderna och försöker få det att bli bättre. Det gör inte du och jag, men det, alltså, vadå? Man gör ju så gott man kan. Men ja, det finns ju folk som verkligen kämpar för att det ska bli bättre. Och vi får väl bara hoppas att det kommer bli det också.
Ja, men alltså så här, jag tror ändå så här, nej, absolut, vi står inte på barrikaderna, men vi är ju med och säger ifrån. Ja, och försöker stötta dem som gör någonting.
Ja, självklart.
Vi är mammor till döttrar också, men vi är också mammor till pojkar. Och det är ju också så här, det är det viktigaste som finns. Att vara mamma till det ena eller andra könet, eller till hen. Vi måste liksom, vi har de här barnen till låns en liten tid, och det vi kan liksom göra väldigt mycket med vad de tänker och tycker. Vi kan ju inte liksom ändra deras personligheter.
Jo, men man kan göra skillnad. Man kan göra
vi
skillnad.
Kan vara med och påverka otroligt mycket.
Ja, hur framtiden
och vi ska inte förvänta oss att de kan och vet allt och att de inte vill höra vad vi säger. Ibland får vi vara jobbiga liksom.
Ja, alltså det är man väl alltid. Det hör väl till.
Ja.
Mm. Ja, har vi några beauty tips? Jag har ett beauty tips.
Mm, berätta. Är det Nivea igen?
Det är Nivea, det är Tin Cup. Nej, jag ska.
Ja.
Nej, men det är faktiskt Isadora, på tal om billigt. Mm. Jag har fått den av min syrra. Du vet ju att Ia är ju bäst på både fashion och smink egentligen.
Så snygg, alltså, så snygga kläder, så snyggt smink, så on spot.
Det är hon som borde göra våra beauty tips egentligen.
Ja.
Hon, om det är någon som har koll, så är det Victoria Monfrini. Så är det bara.
Absolut. Kan inte vi få lite tips om henne, hur man har en bra hållning? För det hade jag velat ha.
Ja, dansa ballett.
Finns det ingen som har bättre? Finns det ingen bättre hållning?
Dansa ballett 20 år av ditt liv. Börja när du är 2 år gammal.
Jag är liksom, jag är ringaren i Notre Dame bredvid henne.
Ja, det är alla. Hon gick ju på Svenska Operaballetten, så det är därför hon har den här hållningen. Och hon skickade med en påse med massa smink och grejer till Selma, som hon hade fått av
olika
med. Ja, och då, men så hade hon en påse till mig också med 2 par Lidl-strumpor.
Ja, de är snygga.
De är så sjukt snygga. En antibacterial för att jag inte ska bli sjuk, en sån här. Och sen då den här Isadora. Den heter Gloss Stick Stylo. Och det är SPF i också, som du gillar.
Nej, men gud, sluta.
Ja, och då, så den är alltså som en lypsyl, fast med lite färg. Nu kommer jag sätta på, får du se. Jag tycker den är jävligt läcker alltså.
Så snygg. Eller kan du sluta?
Ja, och det här är nummer 30. Den heter Sunshine Red. Isadora. Gloss Stick Stylo.
Jag måste skriva upp den i noten här, vänta.
Ja, SPF 15.
Vänta. Gloss Stick, vänta. Isadora. Gloss Stick Stylo nummer 15.
Ja, nej, nummer 30.
Så bra tips, Issa.
Ja. Jo, och sen, så min peruk har kommit. Och på fredag ska Jonas då klippa till den lite. För nu ser den lite konstig ut där framme. Så att, då får ni se bild på det nästa vecka också. Tänk, om jag kommer ihåg så tänker jag att jag, alltså, jag spelar in lite av det.
Men eller så är det omslagsbilden. Och spela in.
Se till att den här spänns åt.
Ja, just det, precis.
Och sen så vill vi inte att den här liksom lace-biten...
Nej, den måste vi ta bort, va?
Nej, den behöver vi inte ta bort, för det är ju polisongen. Alltså, du kan ju till och med ha... Ser du, Ebba? Man kan ha polisong.
Det är bra om du ska ha uppsatt
det. Ja, men då kan man klippa lace-biten. Men det här man nog inte har.
Nej. Håret är... Man känner ju att det är bra kvalitet, det måste jag säga.
Ja, det är någon du liknar. Jo, jag vet vem det är. Lucy! Det måste jag tänka.
Alltså, det ser ju så sjukt bra ut, måste jag säga. Den här är liksom...
Vad gör man med den där kom?
Först vill vi liksom se till att den här...
Alltså, det var det sjukaste.
Ska du till Dr. Berlin? När fick du tid hos Dr. Berlin?
Nej, jag har tid nästa vecka.
Alltså, så intressant.
Men så här, jag önskar att du var med där, för det är så mysigt att gå till honom. Så att...
Ja, men jag, om det är någon jag behöver så är det väl Dr. Berlin med twin massage och kraniemassage.
Ja, det är det faktiskt. Det är så här massage, kiropraktor, psykolog, du vet, ja, hela kör.
Och det är precis så här, vad jag skulle behöva.
En man på kvinnornas sida. Det är jag, Dr. Berlin, for life. Okej, okay, tills ni hör oss igen då nästa vecka så hittar ni oss på Instagram som thisis40pod.
Ja, och jag heter Isabel Monfrini.
Och jag heter Karin Bastin. Puss och kram.
Puss, puss. A hot summer night. Feel like a net. I've gotta find my baby yet. I need you to soothe my I got a bad case of loving you. No pill's gonna cure my ill. I got a bad case of loving you. A pretty face don't make no pretty heart. I learned that, but it's from the start. You think
yogamatta är på väg till dig. som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn. Ett lugn du inte trodde fanns. Som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej. För att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och, ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.